Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Jag kommer nog aldrig bli färdigbehandlad om man ska prata om det på det sättet. Men däremot så tror jag att jag kanske kan lära mig att hantera mitt liv på ett bättre sätt än vad jag gjort tidigare och kanske inte utsätta andra människor lika mycket.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om narcissism, andra delen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Har blivit dags för andra delen om narcissism. Och i det här avsnittet så kommer vi diskutera lite mer bland annat kring just om det är möjligt att man förvärvar narcissism i sig vuxen ålder i samband med att man får en liksom framgångsrik musikkarriär liksom nästan över en natt eller skådespelarkarriär. Kan det vara så att den typen av yttre omständigheter kan göra att man faktiskt utvecklar narcissistiskt personlighetssyndrom?
Och vi kommer fortsätta då vår intervju med Peder Björling som alltså är överläkare och legitimerad psykoterapeut vid Psykiatri Sydväst i Stockholm. Där han jobbar på en mottagning som är specialiserad på just personlighetssyndrom, däribland då narcissistiskt personlighetssyndrom.
Varför blir personer narcissister? Mm. Har det liksom fyllt ett har det varit en överlevnadsstrategi som sen liksom utgör ett hinder i vuxenlivet eller?
Ja. Vi har inte mer sofistikerade modeller och ärftligheten vet man inte. Man har tittat lite på vad kan man kalla det, föräldrabeteende eller parenting style, och då är det just det här att så att säga förstärka framgång, styrka, positiva upplevelser och känslor och minimera eller bestraffa det som man uppfattar som negativa effekter, och rädsla, ledsenhet, ensamhet, bräcklighet. Liksom.
Men finns det skulle det inte kunna vara så att en förälder trycker ner sitt barn väldigt mycket och att en överlevnadsstrategi blir att liksom förhöja, eller förstår du vad jag menar, så skydda sitt ego och sin självbild och liksom ha en orealistisk självbild?
Det är en väldigt smart teori som också man har pratat om, att man tänker också sig vid typ neglect kan det bli så. Alltså neglect är ju när man helt enkelt inte får så mycket omsorg av en förälder på grund av sjukdom eller missbruk eller någonting sånt där, att man på något sätt behöver bygga det där själv på ett onyanserat sätt. Det är också möjligt om man tänker sig någon som är en förälder som är väldigt, som utövar någon slags psykisk mobbning, berättar du är liten, du är dum, du är värdelös, att det skulle kunna vara ett sätt att överleva det, att utveckla en kraftfull narcissism liksom.
Jag är ju tillbaka på banan igen, men jag har haft rätt mycket motgångar de senaste åren i form av alla möjliga saker.
Vi hör en person som vi kallar Thomas. Han är i 50-årsåldern och bor någonstans i Sverige.
Många har ju inte trott att jag ska komma tillbaka till att bli hel och sådär. Men idag är jag ju det. Jag är inte sjukskriven, jag jobbar igen. Men jag har ju jag har ju barn och familj och lever ett vanligt liv också. Man kan säga så här, om man är narcissist och kliver över den där röda linjen, vilket man är väldigt nära att göra ibland, då kan det hända väldigt, väldigt tråkiga saker. Och jag kan ju säga så här i efterhand att jag är rätt glad att jag lever idag. Jag har inte haft så mycket gränser och sådär. Det har inte varit min grej. Och jag kanske inte har det ännu heller, men nu har jag en familj som säger till mig att du får inte klättra på taket och du får inte köra motorcykel och såna här saker. Men det ligger inte riktigt i min personlighet. Och jag tror att det kan vara en interaktion mellan både mina gener och miljön runt omkring en som kan starta det. Sen tror jag att väldigt många människor skulle nog kunna få, kanske inte narcissistiskt personlighetssyndrom, men många människor har idag, tycker jag, väldigt narcissistiska beteenden. Vi är ju väldigt aggressivt samhälle vi lever i. Och menar, det är inte som det var tidigare, utan människor är väldigt hårda. Och jag menar, blir man hård och blir man rädd, ja, då kan man lägga till beteenden som kanske inte är så jättebra. Så att jag, för min del, så är jag ju bara glad över att jag någonstans har tagit ansvar för det och tagit reda på vad det står för. För jag tror att mitt liv kan bli mycket mer berikat i framtiden de sista åren jag har på den här jorden.
Du, vad vet man om samsjuklighet? Vad brukar det... finns det ökad risk för till exempel missbruk? Eller?
Ja, missbruk har man ökad risk för vid många tillstånd. Liksom när man har, säg, ångest till exempel. Sen har man ju också... Har man mycket narcissism eller patologisk narcissism, då kanske man också är mer benägen att till exempel kunna tänka sig att köpa droger. Så här, man är inget övers för knarkare, men jag behöver de här sakerna, jag kan hantera det, för jag är som jag är, liksom en slags entitlement och riskvärdering. Och det här igen, det är inte samma sak som psykopati, men det kan gemensamt kanske att man har impulsivitet och lite sämre riskvärdering än andra. Annars förutom missbruk så, ja men depression är kanske det vanligaste då. Och sen, det är så otroligt underdiagnostiserat. Om man tänker på vad det borde vara, så på en vanlig psykiatrisk klinik som till exempel min, så är det ju, jag vet inte, kanske det borde vara, diagnosen borde vara satt 50 gånger mer fall eller någonting sånt där. Jag kan inte komma på nästan någonting där vi har mer underdiagnostik. Så det är lite, så jag gissar att de här personerna kan segla under lite olika flagg så att säga. Det är depression, ångesttillstånd, atypisk bipolaritet. Och sen lite ökad risk att den som har mycket narcissism behöver också gärna hitta yttre förklaringar. Att ja, det är ett kroppsligt sjukdomstillstånd eller det är PTSD. Någon gjorde det här mot mig och nu ska ni fixa det här så att jag får vara den jag skulle bli, för jag var så lovande till exempel. Och sen viss samsjuklighet när det gäller andra personlighetssyndrom, framförallt då borderline personlighetssyndrom.
Ja, och vad är skillnaden från borderline? Förutom kanske är det självbilden?
Ja, det är flera saker. Man kan säga, det finns ett litet överlapp som handlar om, ja, på någon slags lite ytligare nivå, stormiga relationer och Möjligen om man tittar på då en person med den här grandiosa narcissismen har ju inte en instabil självbild som en person med borderline brukar ha. Men är man inte längre grandios utan den här sårbara, då kan man nog kanske känna igen i att jag känner mig ibland värdelös, ibland jättebra, ibland båda samtidigt, det är jättekrångligt. Men jag tror jag sa det jag kommer inte ihåg den här intervjun, men en spaning är väl kanske att personer med borderline, de är väldigt upptagna av, kommer du försvinna? Kommer du liksom överge mig? Finns du kvar för mig? Det är ganska så relationellt liksom, du och jag. Medan för personer med narcissism är det lite mer så här, vem bestämmer här? Respekterar du mig? Försöker du få mig att inte känna att jag är så bra som jag är? Eller kan du uppskatta mig och erkänna nu att jag är bäst? Det är inte så relationellt, det är liksom lite mer intrapsykiskt, handlar mer om mig på ett sätt. Och kanske, jag tror, jag menar, kanske att vi, just det här med skam som drivande för att slippa känna skam, tror jag är extra tydligt vid narcissism. Vid borderline kan det vara en mängd olika saker, och där finns också skuld kan finnas med. Att känna sig som att jag är skadlig för andra till exempel, jag har skadat så många, handlar mer om skam vid narcissism. Men det finns många som diagnostiseras med borderline när de egentligen borde fått diagnosen narcissism. Och då får de också fel behandling. Och det blir inte så hjälpsamt. Och sitter de i en gruppbehandling för borderline som DBT eller MBT som vi har, mentaliseringsbaserad terapi, då kan det också bli att de har inte så stor nytta av det, och de kan känna att först så känns det som att man är lika, men sen så börjar man märka separationen, att man har liksom olika problem.
Och hur behandlar man narcissism?
Det finns ingen sån här beforskad, väl beprövad eller evidensbaserad behandling som det här hjälper, och vi jämförde olika behandlingar. Så här, utan det finns rätt många så här enstaka fallstudier där någon skriver en artikel. Så jag hade den här narcissisten i 6 år och nu mår han eller hon bra. Vi använde psykoanalys eller överföringsfokuserad terapi eller vad det nu kan vara. Så, och det enda jag vet om som verkar lovande, det är en sån här mentaliseringsbaserad terapi i USA, och det är en av dem som håller på med mentaliseringsbaserad terapi, borderline, som var intresserad av att utveckla det. Han har också tittat på mentaliseringsbaserad terapi och antisocial personlighetsstörning. Men de har under några år haft en sån här grupp, de har beskrivit ett protokoll för den här behandlingen, så det finns i alla fall en beskriven metod, hur man gör målformuleringen för behandlingen, vilka, ska vi säga, tester man gör innan, och det är det vi har tänkt att vi ska införa hos oss då. Jag tror inte att det finns så många ställen som säger att vi vill kunna behandla narcissism i Sverige och som har en särskild metod för det. Men vi vet ju inte om det kommer funka.
Men vad spännande. Mm. Hur stor andel, för att det är så, som vi sa, det är underdiagnostiserat, och det finns också problem med att kanske många inte ens söker hjälp då. Hur, får man ihop en grupp?
Man borde ju det. Men det är också en svår, ett av skälen till att, det finns flera skäl till att det underdiagnostiseras. Det ena är att de här diagnoskriterierna som har varit likadana väldigt länge fångar inte upp en person som söker vård så bra. Det är lättare nästan att så här, ja, men jag vet en person som är så här, man kan tänka om andra. Och sen är det här att faktiskt att det är en väldigt stigmatiserad diagnos. Lite grann som borderline var för typ 35 år sedan, så här borderline-människa, borderline-brud, hopplösa, blir inte bättre, flashback, ser någon med borderline-spring, typ så här. Det har faktiskt ändrat sig lite grann. Men narcissism är ju typ, ja, men det är ett skällsord. Ja, men varje gång man ser det på en löpsedel, så här, är din chef narcissist? Är Donald Trump narcissist? Är narcissisten förstörde mitt liv? Så att det är en ganska jobbig rätt att servera till någon. Du berättar om din nedstämdhet, din ångest och dina problem. Så här, du, har du hört talas om ordet narcissist? Kan det vara du? Så att ge diagnosen är typ halva behandlingen. Om den här personen klarar av att ta emot diagnosen och kan se att, ja, men det här passar ganska bra in med, det förklarar en hel del, då är det fan halva behandlingen. Jag har haft några patienter som bara har fått diagnosen och det har varit hjälpsamt för dem, och de har kunnat prata med någon närstående om det här också, så har det faktiskt hjälpt dem att få det att funka lite bättre. Men Annars handlar det ganska mycket om, lite som du var inne på, att sätta upp mål som den här personen upplever sig ha nytta av och inte ha ambitionen att man ska bli som en helt annan person. Liksom, utan mer hitta sätt att hantera de här behoven man har, men försöka fila lite på strategierna.
Kan man leva med en narcissist?
Det är ganska svårt. Det gäller inte bara narcissism, det kan gälla allt möjligt liksom, som missbruk. Och så att få någon annan att söka hjälp för att jag ser att de behöver det, eller jag skulle behöva att de sökte hjälp för det påverkar oss alla, är ju inte lätt alltså. Man kan inte mer än putta på och sen ta hand om sig själv, söka hjälp för egen del. Att använda sitt nätverk.
Så, precis, för då tänker jag också så här att om vi ska liksom ha något medskick nu då, jag håller med om det, att känner man att ja, det låter som att det här är en väldigt bra beskrivning av min partner, då får man fundera själv på vad kan jag stå upp med, hur mycket min partner är beredd. Men känner man att man känner igen sig själv, kan det vara så att jag faktiskt har, då är det väl ändå möjligt att söka hjälp.
Ja, absolut.
Och vart söker man då?
Alltså, om man är man så här, mår man superdåligt just nu och så råkar man höra det här programmet och man har tankar om att ta sitt liv, då ska man söka väldigt akut åt psykiatri. Men annars kan man börja på sin vårdcentral. Det bästa är ju om man kan palla med och säga så här, jag har läst eller hört en del om narcissism, jag tycker jag passar in på det här. Innan har jag tänkt att jag hade depression eller att jag hade social fobi. Men det handlar inte så mycket om att jag är rädd att andra ska liksom... Det här socialfobiska, det handlar egentligen mer om att det är så otroligt svårt för mig med konkurrenssituationer. Och det har inte gått så bra för mig på sistone, så jag tror att det blir lite fel när jag träffade en kurator för 2 år sedan och skulle få någon så här socialfobiträning. Nej, men att man söker hjälp. Sen är det tyvärr så att det är ett knepigt begrepp, och det är ett av de sakerna, jag menar, de stora psykiatriska diagnoserna och sjukdomarna där vi har bra behandlingar tenderar ju vårdpersonal att vara ganska insatta i. Och här finns det mindre, så det är ju risk att man kan behöva komma till psykiatrin ändå. För där finns det lite mer specialkompetens. Eller att man försöker leta efter en terapeut privat till exempel som är intresserad av personlighet. Eller till och med som skriver på sin hemsida att jag behandlar personlighetsproblematik som narcissism eller borderline. Det finns ju några sådana. Sen är det ju, bor man i Stockholm, då kan man ju vända sig till sin psykiatriska mottagning. Alla psykiatriska mottagningar i landet ska egentligen kunna behandla det här. Det är väl lite olika hur man löser det. Vi har löst det, vi är en stor klinik, så vi kan ha en särskild mottagning för personlighetssyndrom. Och nu har vi försöker lösa vårt uppdrag att prova då MBT vid narcissism. För att det finns det i alla fall en manual som är på väg att komma ut. Vi har varit i kontakt med den som skriver den manualen, så vi ligger lite före, men alla kommer behöva ta fram det här. Det finns också andra, ska vi säga lite det man kallar generalistiska metoder för att hjälpa folk med personlighetsproblem som nog kan vara hjälpsamma vid narcissism.
Men jättebra, tänker jag, just att våga då ändå ta steg i kanske och söka hjälp, även om man har sitt hjälp för någonting annat, även om det skett sig förra gången, så kan man ju faktiskt prova att göra det igen, för det pratas mer om narcissism idag, som du säger, även om det är mycket negativa ordalag i media och sånt, men det är ändå så att folk har satt det lite mer på kartan, och jag antar att man även inom privata terapeutsvängen också liksom rider lite på det, så att man kanske ändå bryr sig lite mer om den typen av problem, tänker jag. Varför tror du att det är så att det är så många som upplever att de har personer som är psykopater / narcissister i sin närhet? För att det kan ju omöjligt vara så många. Det går liksom statistiskt inte riktigt ihop. Eller gör det?
Jag vet inte. Det är också prevalensen av narcissism, alltså patologisk narcissism. Väldigt mycket narcissistiska drag, så att det ställer till det. Igen, lite olika siffror. Och det finns inte jättebra studier, och en del av dem är väldigt gamla, men det har varit allt mellan 1-6%. 6% var i USA för övrigt. Men så det kan nog i och för sig finnas ganska många som har den problembilden. Svårt att säga. Jag kan ju inte veta att den som säger så här, ja, men jag fick mitt liv förstört av en narcissist, det är därför jag är sjukskriven och det är därför jag har de här problemen. Det kanske är så. Jag vet inte riktigt. Sen generellt sett finns det väl, det här vet ju ni lika bra eller bättre än mig, det finns ju en fascination kanske för det som uppfattas som lite, kanske lite ont eller destruktivt. Och det är också någonting med att hitta olika syndabockar, liksom psykopaterna, narcissisterna, de där som förstör. På ett sätt skulle man kunna säga, det är ju lite större risk att man söker framgång om man har narcissism. Det ligger ju, man behöver ju det på ett sätt. Och är man dessutom ganska duktig på vissa saker, då kanske man blir chef. Man kanske till och med uträttar en hel del bra saker. Man kanske har en del nackdelar, en del kanske får några smällar på vägen om man har en halv mycket narcissistiska drag. Men man får också en del gjort, för man har sånt driv. Det räcker inte med att ja, nu har vi öppnat två butiker här i Vällingby, utan man behöver liksom, vi ska bli störst i Sverige. Det finns säkert också en del såna här bubblor som har spruckit när någon har väldigt stora planer och får med andra på det, och sen så blir det inte så, kanske att man överger det och går vidare till något annat, men är lite dålig på att ta ansvar eller ta sitt ansvar. Det här blev inte som jag hade tänkt, jag misslyckades, utan det blir mer kanske, ni gjorde ett dåligt jobb, jag drar vidare, hej då. Men jag har haft några patienter som, det är inte så lätt, som har varit väldigt skickliga eller talangfulla. Och det är lite knepigt om man säger att man skulle gå på musikhögskolan och få höra att du är den bästa eleven vi har haft på 10 år. Vad ska man göra med sin narcissism då? Så här, är det bara jag, eller är jag inte typ bäst? Och då kan det bli intressant att prata om, jo absolut, men det kanske inte blir så bra när du gör en jättestor grej av det och börjar skryta eller sätta det på andra, eller när du har samma känsla när du träffar din sambo. Det är mindre viktigt att vara bäst på fiol när man ska lösa ett gräl om disken.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mina närmaste är min sambo. Och hon, det låter kanske löjligt, men hon brukar säga till mig, det bästa med dig det är att du har blivit mer ödmjuk. Och jag brukar säga till henne, så jag fattar fan inte vad du menar, så jag tycker att jag är ungefär lika tokig och som vanligt. Men om hon säger det och andra runt omkring mig säger det, så är det jättebra. Framförallt så känner väl jag att jag mår ju bättre. Alltså har man de här olika problemen så är ju inte det någonting som bara kommer. Utan det har ju ofta med ångest, alltså dålig självkänsla, dåligt självförtroende, man är extremt hård mot sig själv, ätstörningar, självskadebeteenden. Alltså det finns ju hur mycket som helst som man går och bär på hela tiden och som man hela tiden måste hantera. Så jag är väl lite bättre på att pejla av liksom och känna av hur mycket jag ska trycka på. Men samtidigt kan jag ju då bli helt jävla galen på min dotter som är 9 år för att hon inte lyckas skruva i en skruv. Och då får man ju skämmas och krypa till korset och säga efteråt att jag ber 1000 gånger om ursäkt. Jag vet att det här är fel och du vet att det här är fel. Men jag kan inte alltid kontrollera det, tyvärr. Jag har liksom slutat med alltså jag jobbade väldigt mycket förut, jag jobbar mycket mindre nu. Jag tycker det är rätt skönt att vara själv, jag vill inte ha så mycket människor, jag har ingen Facebook längre. Jag tycker om att vara ute i skogen, jag har alltid gjort det. Men idag har jag inte så stort behov av att ha så många relationer runt omkring mig och hålla dem vid liv. Det blir lite för mycket för mig. Och framförallt där att pejla av själv och känna liksom att inte hamna i de här situationerna där man står och stångar sig över blodet eller står och tjafsar med folk på jobbet om saker som egentligen inte leder någonstans eller tala om för någon att man inte ska köra bilen på det sättet fast man vet att det är fel som den personen gör. Det, för mig leder det ingenstans bra, utan det kan däremot bli att det blir väldigt dåliga, tråkiga situationer där man blir väldigt arg och där den här narcissismen då, den här lilla pojken eller stora mannen kliver ur och liksom börjar fightas och fäkta. Och om det råkar vara fel person som står framför en, den personen bestämmer sig för att kliva på, då kan det ju sluta riktigt illa faktiskt. För när man är narcissist och när man blir riktigt arg eller rädd, vilket jag upplever att jag ofta har blivit i mitt liv. Jag har ofta blivit rädd, och när jag blir rädd och någon pushar det så blir jag arg. Och när jag blir arg då blir det farligt.
Men kan man utveckla narcissism i takt med eller i samband med framgång? Vi säger att en person liksom helt plötsligt får genomslag i sin musikkarriär till exempel, eller skådiskarriär, och blir ju väldigt, väldigt upphöjd då. Alltså det är ju få yrkesgrupper som får så otroligt mycket, vad ska man säga, beröm och så vidare. Och liksom, ja. Kan man utveckla narcissism av det?
Om jag bara får spekulera som vem som helst, mannen på gatan, så ja, varför inte? Men förmodligen inte patologisk narcissism. Det är någon, man kan kanske tappa det lite tillfälligt, tappa lite av den här realistiska självvärderingen, men jag tror att man har ganska lätt att återfinna den, och jag tror inte heller att det lika mycket går ut över till exempel ens nära relationer, eller att man inte längre plötsligt kan ha någon som helst konflikt med sin kollega eller sin manager. Så att jag tror att det kanske är mer benignt, liksom, lite mer godartat. Men säkert att det måste vara ganska omtumlande att få bli hyllad av massan. Att allt man gör är fantastiskt, att man är snygg och begåvad och en förebild. Någonting måste det göra med ens.
För jag tänker lite, det blir en viss skillnad om man då plötsligt slår igenom i typ av musik eller som skådis eller blir kändis över natt, för då blir det ju från inget till allt möjligt. Men jag tänker att en annan parallell, men där då kanske det drivs av någon slags genetisk
sårbarhet eller uppsättning personlighetsdrag, det är ju att bli till exempel sektledare, att börja att samla, få börja liksom odla sin narcissism och sen få mer och mer och mer, eller bli diktator liksom, för all del. Att det, men då har man väl det från början, någon typ av sårbarhet, tänker jag, och sen så blir det bara förstärkt och förstärkt så. Men det är skillnad kanske med dem som slår igenom att det finns sport eller någonting.
Exakt, för då tänker jag att det är en annan, precis, för jag tror att det där första som du beskriver, en sektledare till exempel, blir det på grund av kanske sina narcissistiska drag, och att det blir ett sätt att förstärka den positionen då. Men jag tänker just att yttre faktorer gör att du helt plötsligt blir extremt upphöjd från en dag till, ja, men det behöver inte vara från en dag till en annan heller, men att du blir upphöjd av andra personer på grund av dina prestationer. Vad gör det liksom? Det är ju jättespännande.
Sen kan jag också tänka så att att ha det här mellanläget, övermått av narcissism, kan nog öka chansen att man blir en väldigt framgångsrik idrottsperson till exempel. För man blir ju väldigt tävlingsinriktad. Man ställer höga krav på sig själv. Man kanske, så länge det går bra, är man också beredd att satsa väldigt mycket. Så länge man får sin egen självbild bekräftad, jag är bäst här i det här 12-åringslaget och nu är jag bäst i det här laget och tränarna säger att jag är bäst. Det är nog lite svårare att bli så här superframgångsrik om man är väldigt onarcissistisk. Det beror kanske lite på vilken sport det är och sådär. Och vad man hittar för motivation.
Det finns ju också ibland den här svårigheten med att någon är väldigt duktig och talangfull på något. Så har vi en tendens att vi alla på något sätt ger den lite carte blanche på saker och ting. Man får vara otrogen, man får bete sig, man får lura folk. Man får, och överhuvudtaget så att vi har liksom lite olika benägenhet, att vi betraktar ändå att när man är duktig på någonting, då har man ändå lite mer marginaler att bete sig. Men alltså man är väldigt oskicklig eller medelmåtta, då är vi ganska snabba på att döma.
Framgång ger, som du säger, carte blanche, eller vi accepterar den här förhöjda självkänslan och till och med säga det. Men det kanske är så, man får skryta när man är bäst.
Just det.
Man kan ju säga något lite mer om psykopati och narcissism då. Jag kommer ihåg när jag läste om det här, så var det någon som hade sagt lite svepande att de flesta psykopater har narcissistiska drag, men de flesta narcissister har inte psykopatiska drag. Så att ha narcissism innebär inte att man, till exempel så ingår inte att man får någon tillfredsställelse egentligen av att andra får det sämre eller att andra lider att utöva makt. Man kan få en ångestreduktion av att den som angriper mig blir tilltryckt. Det vill säga just då, om vi är gifta och du går på mig och säger att jag är en dålig make eller en dålig pappa, så kan det hjälpa mig för stunden att jag säger du då? Alla på dagis tycker att du är värdelös när du hämtar och du ska vara tacksam att jag är tillsammans med dig. Det återupprättar mig, men det har inget annat syfte liksom. Personer med narcissism har inte heller på samma sätt de här väldigt instrumentella målen om sig makt eller den här... Det kan ju ni mer om, liksom. Men det handlar mer, målet är ju självkänslan så att säga.
Ja, men precis. Jag tänker också, i det psykopatiska är ju liksom, det finns en målinriktning att, ja men precis, det är ju fri berättigande, alltså man tycker att man har rätt till att ta saker och inte följa regler och så. Men också kanske den här manipulationen, den här charmigheten som är ju typisk psykopati eller kanske inte typisk narcissism, att man är en så charmig person som liksom...
Nej, just det. Apropå det här, när det är i en relation, när det är sådär fantastiskt och härligt med en person som är narcissism, så är det ju inte så mycket som att nu lurar jag dig till att tro att jag är en normal kille som kommer att vara jätteschysst mot dig, utan mer så här, du och jag är fantastiska, så känns det för mig just då. Problemen uppstår när det inte är så fantastiskt längre. Och jag tror också, det kan vara till hjälp att skilja på det, kan vara att tänka vid narcissism, det handlar om att jag som narcissist ska känna mig som en bra person. Att jag kan tycka att jag är bra och att du eller andra runt omkring kan tycka att jag är bra. Sen kan det ju ändå ställa till det väldigt. Och du nämnde det här med rättshaverist. För det är ju ett problem så här, att bli utsatt för någonting där, säg att man, någon rättslig tvist då, där det blir som, ja men du döms till någonting. Du begick det här brottet och du får de här böterna eller fängelsestraffet. Att, kan man inte hitta ett sätt runt det där man kan... Ja, men jag är ändå en bra person, jag blir missförstådd för att, och domaren och så vidare. Då kan det bli att man hamnar i en strid som man inte kan vinna. Där enda sättet att upprätta sig själv blir att de ska ta tillbaka dina ord. Och i vissa fall kan väl det kanske bli ganska hotfullt eller svårt. Och i vården kanske vi kan märka det tillspetsade situationer, att är man väldigt maktlös i relation till vården, vilket man ju på ett sätt är. Man kan inte, man har ganska lite att sätta emot om en psykiater säger att du ska inte få någon mer av den här medicinen, eller vi vill inte ge dig behandling, eller du är inte tillräckligt sjuk för att få gå här. Så kan det också bli att man trycker tillbaks genom någonting som är ganska hotfullt. Liksom. Så här, då kommer jag ta livet av dig, och det är ditt fel till exempel. Alltså man kan på något sätt försöka återfå sin egen balans genom att trycka till den andra, få den andra att känna sig dålig. Liksom. För att slippa känna att det är fel på mig. Vilket är himla synd, för en vettig psykiater menar ju inte att det är fel på dig. Det är därför du inte får mer av det här eller det här eller vad det nu kan vara. Utan det är mer så att det kommer inte hjälpa dig, men det kan ju upplevas så. Ja, så du säger att det är mitt fel att jag mår dåligt. Nej, jag menar inte att det är någons fel. För det handlar väldigt mycket om vems fel är det.
Men det är också väldigt intressant det här, just att syftet med att trycka till eller trycka ner motparten är att få den här balansen och att liksom inte ha en självbild då som kanske rämnar. Det tänker jag är väldigt intressant aspekt och väldigt långt ifrån det man kanske föreställer sig, just att man gör det för att man tycker att man är så himla mycket bättre än alla andra. För det är någonting annat. Förstår ni vad jag menar? Eller det kanske är både och då?
Det är två sidor, eller jag vet många sidor finns, men av samma mynt på ett sätt. Mm. Att känna, tycka att man är bättre och förtjäna mer. Och du borde vara tacksam för att du får vara med mig, vara min kompis. Och sen händer det där du, jag uppfattar det som att du är kritisk mot mig. Någonting där jag, det här börja gunga eller hotar att rämna, och då behöver jag återställa ordningen och få dig att ta tillbaks det där eller få dig att känna dig dålig. Så att du kritiserade mig för det här, och då måste jag liksom trycka till dig, och det kan lätt bli också lite av att du slängde på mig en boll, nu måste jag skicka en hel atombomb på dig och få dig att må riktigt dåligt så du kan säga förlåt Peder, hur kunde jag ens säga något om att du kom lite sent till vårt möte utanför Åhléns. Liksom, det var, jag är så dum. Det var väl det jag tänkte. Tack. Vad fint att du kan inse dina misstag. Och då är det lugnt. Och då kanske jag kan säga, men nu går vi och tar en fika. Eller låt det inte hända igen. Jag raljerar lite, men ja, det är ju typ den mekaniken. Ja.
Och det kan man ju verkligen också känna igen från dina
väldigt mycket
partnervåldssituationer, att liksom försöka återta någon slags tappad kontroll, ansikte, självkänsla, och att då man gör det genom att trycka till.
Ja, men jag kommer till och med ihåg att det var en man som jag intervjuade som hade varit fysiskt våldsam mot en partner och blivit dömd för första gången. Han var en ganska gammal man och inte hade blivit dömd innan. Men han sa just det, att det blev väldigt grovt våld, och det som liksom uppstarten till det var något väldigt banalt. Alltså att hon liksom kom emot hans tröja eller rev sönder hans, det var någon knapp som kom loss liksom. Och det här blev han ju superkränkt över, och då skulle han ju liksom ge tillbaka. Han beskrev själv att han skulle liksom ge tillbaka tusenfaldigt. Mm. Du gör det här mot mig och då ska du få tillbaka tusen gånger så mycket mer.
Mm.
Och det tyckte han var jämställt i med att...
att det var på något sätt rättvist. Hon,
i hans värld var det.
Nej, men det är väl lite som med psykopati, att det är nog många som utövar partnervåld. Vare sig det är män eller kvinnor som har ganska mycket narcissistiska mekanismer igång när det händer eller och sådär. Men väldigt många av de som har narcissistiska drag har aldrig slagit någon.
Mm. Nej, precis. Mm.
Men de har förmodligen haft svårt att reda ut konflikter, för det blir lätt rätt och fel. Och det går liksom inte att det är fel på mig. Men det kan också yttra sig att man blir inte alls våldsam. Man kanske inte ens säger så elaka saker, utan mer att det går liksom inte att prata färdigt förrän den personen med narcissism typ är skuldfri. Men vi tar ett varv till. Ja, men är det inte ändå ganska rimligt när du sa så där att jag faktiskt inte förstod att du mådde så där dåligt? Vi pratar lite lindrigare narcissism, men det är ändå svårt att hantera konflikter. För man måste bli av med det där. Man måste få det till att det inte är mitt fel att jag gjorde fel. Det är egentligen ditt fel.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det var andra delen om narcissism. Ett oerhört intressant ämne helt enkelt och väldigt intressant samtal med Peder. Jag har ju lärt mig otroligt mycket och framförallt tagit med mig en hel del till mitt forskningsfält kring partnerval, vilket är ett helt annat ämne, men ändå. Men en sak som jag funderat lite på, för vi pratade lite tidigare om det här med att kan man förvärva narcissism, kan man bli narcissist på grund av yttre omständigheter. Då har jag tänkt lite på den här kopplingen mellan just sociala medier och användning av sociala medier och den liksom, vad ska jag säga, att vår tid på något sätt främjar självupptagenhet och att du ska vara ett brand som du ska liksom häva fram på olika sätt och så vidare, marknadsföra dig själv. Kan det innebära att vi också idag har blivit mer, är vi mer narcissistiska idag på grund av sociala medier än vad vi var för, säg, 10-20 år sedan?
Ja, men precis, det kan man verkligen fundera på, och att det har liksom i huvud taget i samhället blivit väldigt individualistiskt, att vi främjar det och man måste kunna stå på sig, och nu är det plötsligt, det är det som främjas hela tiden, och man ska starta sina egna märken, som du sa, man ska starta sin egen hemsida, sina egna företag, man ska vara entreprenör, man ska sälja sig. Det är väldigt mycket av det just nu, men det har blivit mycket mer av det, och det på något sätt känns ju som att det på något sätt främjar de narcissistiska dragen.
Och att det har blivit, vad kan man säga, jag tänker framförallt influencerbranschen, så har det också blivit en, vad ska man säga, diffus gräns mellan vad som är personen och vad som är bilden av personen, eller självbilden, och framförallt andras bild av dig. Och det är väldigt i linje med just narcissism ju, att man är väldigt medveten om hur man framstår för andra och hur man uppfattas av andra.
Ja, men precis, att det räcker inte bara med att jag känner att jag är bra, utan andra ska också förstå hur bra jag är. Det förklarade ju Peder väldigt bra, tycker jag. Och det är ju verkligen en bild av de här väldigt häftiga Instagram-bilderna eller kontorna där man ska liksom framhäva sig och alla ska förstå hur bra man är. Och jag tänkte också lite på det gentemot en sån grej som att det är viktigt att visa hur också även när man gör goda saker, alltså det här med välgörenhet och sånt, att för vissa är det ju också viktigt att då få stå med sitt namn eller vara med på bild, att här har jag skänkt en massa pengar, här har jag gjort en hjältemodinsats. Och det är också funderat lite på vad den här hjälteinsatsen då, att det betraktas som väldigt altruistiskt att hjälpa andra, att vara dagens hjälte och så vidare. Och det är det ju naturligtvis, men sen undrar jag om det finns en liten undergrupp eller ibland där så kanske det är lite så andra dunkla motiv, att det blir så just viktigt att andra ser att jag är så himla bra och duktig på någonting. Så det kan man också fundera lite på, om det gömmer sig lite narcissism bakom väldigt goda gärningar. Det kan vara bra ändå att få stora donationer någonstans, men ja, precis, att göra det anonymt kontra att göra det med buller och bång liksom, så att alla ser. Det är
men verkligen, alltså jag tänker på det här, ja, men till exempel Instagram-aktivism eller liksom olika typer av liksom digitalt synbar aktivism, att det också kan verkligen motiveras av att framstå i gott dagar. Men jag menar, så länge man gör gott så kanske inte det gör så mycket. Nej, det kanske förstärks av att, jag tror ändå på det, att liksom av att få väldigt mycket respons och bli upphöjd. Jag tror inte att vi människor riktigt är skapta för att kunna hantera det under en längre tid. Alltså får vi väldigt mycket bekräftelse. Vi har varit inne på det i ett tidigare avsnitt. Jag tror inte att vi människor är... Jag tror att majoriteten inte kan hantera det särskilt väl utan att få lite, ganska mycket hybris. Och i värsta fall utvecklade lite mer narcissistiska drag i alla fall.
Mm.
Men jag tänkte på just det här, om vi återgår till det här med samband mellan sociala medieanvändning och narcissism, så har funnits lite forskning som har försökt adressera det här. Och då har man bland annat sett att det finns ett starkt samband då mellan den här grandiosa narcissismen och vissa beteenden på sociala medier. Bland annat då hur mycket tid man lägger ner på sociala medier, hur ofta man twittrar och hur ofta man lägger upp selfies. Så att en person som lägger upp otroligt många selfies kan ju då vara en indikator på vissa narcissistiska drag. Men det man ska säga om den här forskningen är att det är väldigt svårt att veta vad är hönan och vad är ägget i det här. Så man kan inte säga att det är liksom sociala medier i sig som gör att folk blir mer narcissistiska, utan det kanske mer är så att personer som är narcissistiska, där är ju liksom sociala medier perfekt outlet för att höja upp sin självbild.
Jag tror inte att det finns någon människa som föds till narcissist, utan jag tror att det är någonting som kommer utifrån ens uppväxt eller saker som man utsätts för. Jag tror inte att människor föds elaka, men jag tror att narcissistiska människor kan vara fruktansvärt elaka. Så om man känner att man känner igen de här symptomen eller de här berättelserna, så kanske man ska titta sig själv i spegeln och fråga om man har kanske lite problem och kanske skulle fundera på om man ska ta lite hjälp för att frisera till det där och kanske slippa gå omkring och må så dåligt i livet över hur man beter sig mot andra människor. Tyvärr så tror jag att de som är mitt uppe i det har väldigt svårt för att kanske se det själva. Och det finns faktiskt hjälp att få.